Välkomna återigen till din nyaste favoritpodd som är Blev det en klassiker?
Det kan vara världens nyaste podd. Förlåt att jag har berättat
det. Ja, nej, men det är fantastiskt bra. För jag menar, det som är kuligast här alltså, är ju att vi har ju bara kört två avsnitt och vi har redan fått liksom lite feedback och grejer. Ja. Och det tycker jag är jättebra, för att andra poddar och sådär så kan det vara lite trögre med sådana grejer. Och man vill ju gärna ha feedback, men det är inte alltid det händer. Och jag tror att mängden poddar som poddar ut i ett svart hål är nog stort. Liksom.
Du heter Henrik Andersson och jag är din evige bisittare, åtminstone hittills evige, Anders Hesselholm. Hej! Eftersom jag avbröt dig när du skulle presentera dig, så var
jag tvungen. Jag skulle ju precis presentera mig där, men så gick vi in på någonting. Du vet, det är ju sådär. Det funkar sådär. Det är så vi kör här, vet du. Löst och ledigt kan man väl säga.
Och nu är det bara snabbversionen på vad vi gör här, eftersom de som har lyssnat på avsnitt 1 och 2 har ju redan hört den långa versionen av det.
Ja, om du börjar lyssna på avsnitt 3, välkommen hit, men för all del, gå tillbaka och lyssna på de första avsnitten. Det tar inte så lång tid, men det vi gör är alltså, programmet heter Blev det en klassiker? Och det vi gör är att vi med hjälp av en slumpdatumgenerator går tillbaka i tiden från 60-talet fram till slutet av 90-talet, och sen så tittar vi på topp 3 på det här specifika datumet och kollar vi, blev de här låtarna en klassiker? För du kan ju ligga etta på listan liksom, utan att det sätta något egentligt spår i historien. Och vi tittar på, slumpgeneratorn ger oss också då, ska vi titta på svensktoppen eller ska vi titta på en av poplisterna? Och det här har vi ju då gjort tidigare. I förra avsnittet så lyssnade vi på lite olika saker som vi fick kommentarer på här.
Okay.
Mats Angergård säger ledsen Henke, måste hålla med Anders. Och det har väl inte du någonting emot?
Nej, såklart. Jag minns inte ens vad det handlar om, men kör på.
Vi körde ju pop-topplista från 1991 gjorde vi.
Ja, just det kommer jag ihåg. Ja.
Och då säger han, av de låtarna från 91, av dem är en klassiker, är det Joyride enligt mig, alltså Roxette.
Ja, just det. Och jag kommer ihåg att jag sa ju förvisso, nu vet inte jag om Mats håller med mig eller inte, men jag tycker ju att Roxette är värdelösa. Men mitt intryck av hur man ser när folk reagerar på att de spelar, så mycket man hör dem på radio, så måste jag säga Roxettes Joyride är en klassiker.
Ja, det är ju en stor låt. Och jag backar inte på det, men
såklart inte.
För det är ju det här också vi har pratat om, vad är en klassiker? Och det är väldigt objektivt. Och det rör säkerligen upp känslor. Och det är det vi gör här. Han säger också så här, jag gillar Scorpions väldigt mycket, men just den där balladen, det var ju
Wind of Change,
ja precis. Är verkligen uselt smörig. Kan faktiskt inte komma på någon sämre ballad av Scorpions. De har gjort mycket bättre ballader, Still Loving You, When the Smoke is Going Down och Holiday till exempel.
Holiday är jäkla bra.
Jag känner inte till When the Smoke is Going Down och Holiday. Jag känner ju inte till Scorpions, men förstås, och det sa jag i programmet, Still Loving You är bättre.
Jag älskar ju Scorpions. Jag menar, No One But You, underbar. Rock You Like a Hurricane, Coming Home är ju fantastiskt. Ja, det är ett bra band.
Men vi ska se vad vi får för spännande lister idag nämligen. Så att jag tar helt enkelt och snurrar på lyckohjulet och ser vad vi får för datum nu. Och då får vi 13 december 1989, och det är Svensktoppen vi ska titta på.
Men alltså Svensktoppen 80, ja. Men det här kommer ju bara bli bra.
December, ja, det är ju då, vi är ju snart i december och det börjar ju bli vinter och sådär. Det här är ju jullista kanske. Det får vi väl.
Nu tittar jag på låtlistorna och jag kommer ju ihåg något sånt, eller så är det att jag minns bara för att jag läser det just nu. Men jag undrar om inte Vikingarna som du ska presentera alldeles strax, att det var lite jultema på den, att de ville att folk skulle tänka på någonting annat. Du får väl ta...
Jag tror att det var en slags anti-jullåt på något sätt. Men plats 1 på listan är ju Vikingarna med Till mitt eget Blue Hawaii. I vårt eget Blue Hawaii. Blue Hawaii, vårt eget Blue Hawaii. Och jag stömer enormt på en enda grej i den här låten. Mm. Och det är något som jag lyssnar på varje gång. Det är det att crash-symbolen är en sån där liten jävel.
Ja, en splash snarare.
Och den, han drämmer till på den på exakt var fjärde takt. Låten genom. Och det är... Jag kan inte låta bli att lyssna på det.
Nej, jag kan ju säga att jag tyckte väl det här var rätt okej back in the day, men det hade väl börjat gå upp för mig ganska så rejält att vikingarna kanske inte är det coolaste bandet. Nej, jag minns fel. Jag tror nog 17 att jag tyckte de hade spårat rejält, för när jag går tillbaka och tittar på sånt som jag gillade med vikingarna, Genghis Khan och det köret, det var ju några år tidigare. Jag började väl på att bli lite för stor för dem här. Om man inte är intresserad av dansband, då skulle man ju såklart hänga med vikingarna i deras utveckling, men jag hade nog vänt om ryggen vid det här laget.
Ja, här är de ju liksom dansband personifierat, ja, bara rakt av. Och medan om du går tillbaka till 70-tals vikingarna, 70-tals dansband överhuvudtaget, där var det ju mycket mer varierat i, ja, i musiken. Det kunde låta lite hur som helst. Ja. Ta Genghis Khan som ett exempel. Den låter ju inte som dansband överhuvudtaget.
Nej, nej, jag håller faktiskt med. Det var en bredare genre förr. Och jag kan ju säga som så att, jag menar, Christer Sjögren, han sjunger bra, men det blir mer och mer smalt i vad som är dansband. Det är nästan så att man blir glad när man hör någon gammal 70-tals. Blev det här...
Det blir lite exotiskt på något sätt med 70-tals dansbandet när det varit så extremt, ja, liksom definierat, det här är dansband. Och det var ju, ja, dansband var ju ett skällsord liksom här.
Och det blev ju också mer och mer att, okej, okay, kan man inte skriva egna låtar så gör man en dansbandsversion av en poplåt. Och soundet är alltid så vansinnigt tillrättalagt. Det får inte vara någonting som låter det minsta rock'n'roll i dansband.
Därmed, eller med det sagt, det här är en superklassiker. Jag kan inte säga någonting annat än att till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna som låg på, eller som låg på svensktoppen i 75 år. Det är ju en jätteenorm klassiker. Jag kan inte säga något annat.
Alltså, kom igen när de tar vid en liten fisk i hand med Stefan Borsch eller något sånt där, då kan vi snacka. Jag protesterar och det grövsta. Jag tycker att det här var under deras cash-in-period. Och jag kan inte säga att det går ett sus genom luften när den här låten spelas på radio. Jag protesterar.
Du protesterar?
Ja, och det grövsta.
Plats 2 på listan. Där hittar vi Tommy Körberg och Sissel Kyrkjebø med låten Julen är här. Så nu vart det jul i alla fall.
God jul! Jag vet inte varför, men av någon anledning äger jag den här på CD. Jag kan inte svara på hur det kommer sig. Det kan vara så att det är någon gammal julklapp från min frus jobb eller något sånt där.
För låten alltså?
Nej. Hela Tommy Körbergs julskiva. Okay. Där den här öppningsspåret. Mm-hmm. Och sen blev det ju så att när vi ändå ägde den så åkte den ju på någon julafton. Och det blev ju min dotters favoritskiva när hon var liten. Så runt liksom senare halvan av 90-talet så spelades den här jäkla låten på löpande band. Och jag kan ju bara säga att med tanke på hur pass bra Tommy Körberg sjöng på 80-talet så förstod inte jag poängen riktigt med den här. Och hon, Sissel Kyrkjebø, vad tillför hon?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Hon är väl den ljusare rösten i låten. Men
okej, det är det hon tillför.
Jag vet inte om jag riktigt noterade att den här låten fanns då.
Lyckliga
jag
du.
Hör den ju mycket mer nu.
Lyckliga du.
Och jullåtar kan ju lätt bli jävligt liksom tradiga.
Ja.
Och bara, nu kommer den här låten igen. Hur många gånger ska vi behöva lyssna på den här låten?
Men den här spelas inte så ofta på radio.
Den här stör mig inte.
Okay. Utan,
och den är trevlig och jag menar, de sjunger bra båda två och det är inte...
Ja,
nej, jag vet inte. Sen vet jag inte om jag personligen kan kalla den för en klassiker. Min sambo sa, det här är en klassiker.
Och tusen.
För mig är den ju inte lika starkt förknippad.
Nej.
Så.
Ja, så en jullåt som gör mig glad är Coming Home for Christmas med Chris Rea. Den tycker jag är vansinnigt bra. Det här är liksom återigen precis som Blue Hawaii, lite tillrättalagt.
Och ja, du tänker så. Ja,
de har ju en relation till varandra, Tommy Körberg och Christer Sjögren, därför att, vad var det? Det var Christer Sjögren gjorde Sound of Music-musikalen med Carola Häggqvist, och när Christer Sjögren hoppade av så var det Tommy Körberg som fick göra den rollen då.
Mm-hmm.
Och att få se Tommy Körberg försöka göra någonting av den där musiken. Han får ju waila som en tok, för det händer ju ingenting i den musiken. Men här nöjer han sig med att lägga sig på platta toner. Och jag menar, någonting som Tommy Körberg gör som är bra, jag menar, Anthem är ju fantastisk, men när han till exempel körde Skönheten och odjuret med Celine Dion, jäklar vad han gasar på där, till exempel. Och här gör han ju inte det.
Nej, det här är ju en låt som är gjord för att man ska kunna sjunga den på de här stora julshowerna, ja, inför stora publiker och du vet, och så vidare. Men den är ju liksom oförarglig. Så exakt, jag kan ju inte säga något negativt om den.
Ja, men oförarglig är ju verkligen rätt ord här.
Mm.
Så vad säger du då?
Nej, det, för mig är det inte en klassiker på det sättet. Den är en bra låt, men jag tycker inte att den har en så pass stor förankring i kulturen, i vår svenska sfär sådär. Så att
jag skulle inte
för
kunna...
andra kanske den har det, men jag känner inte det.
Ja, men jag skulle inte kunna beskriva det här som en bra låt. Jag, just tintetsägande är vad den är. Den är simplistisk och den är, ger inga intryck.
Den ska spelas på julen. Den är gjord för att spelas på julen. Plats 3 på listan däremot är inte gjord för behöver att spelas jag, på julen.
Behöver jag säga att jag inte tycker att det är en klassiker? Eller?
Nej. Ja, nej, det lät inte som det i alla fall.
Bra, okej. Nästa låt.
Ja, nästa låt på listan. Vår nationalskald. Magnus Uggla. Baby Boom, låt så här. Jag personligen har jag aldrig varit ett fan av den här låten. Jag kan tycka att det är en av Magnus Ugglas sämsta singlar någonsin. Men det var en hit, det vet jag att det var.
Ja, jag är inte beredd att gå riktigt lika långt. Jag tyckte den var småkul. Främst för texten och att den hade sina små knorrar i musikaliteten. Magnus Uggla har gjort mycket, mycket bättre. Men Magnus Uggla, han bjuder på en del överraskningar ibland. Han har ju liksom gjort låtar om och tanka hem MP3-er, han har gjort låtar om precis allting. Och skulle jag säga, jag är inte benägen att säga att den här 1989 13 december Svensktoppen innehöll någon klassiker, men skulle du tvinga mig att välja en låt skulle jag nog välja Magnus Ugglas Baby Boom.
Är det så?
Ja, jag tror det, för det här är den enda låten av de tre som vi nu har lyssnat på som faktiskt är en riktig poplåt.
Okej, du ser det så. Ja, det kan jag väl kanske hålla med. Men sen måste jag ju liksom ställa jag det mot Magnus Ugglas övriga, speciellt liksom låtar på just det här albumet. Så det är en svag låt. Texten är rolig. Yes, absolut, det ger den. Han gör många bra poänger. Han har fixat till texten bra. Men låten i sig är jag inte förtjust i. Och jag kan ju inte heller påstå att det är... Alltså, ska man rada upp Magnus Ugglas alla låtar och liksom från bäst till sämst och sen så har han liksom cut-off någonstans där det slutar vara klassiker, då tycker jag att Baby Boom är under den linjen.
Okej, jag ger mig. Då är jag faktiskt så fräck och säger att vi har inte lyssnat på någon klassiker enligt mig, och enligt dig Blue Hawaii.
Ja, på men, den här listan då.
Men så blir det när det är Svensktoppen 1989, då blir det så här.
En mörk tid. Ja, men vi fortsätter väl helt enkelt med nästa lista, och då drar jag tag i slumpdatumsgeneratorn ännu en gång. Och då får vi den 27 november 1993, så det är ju bara, det är 4 år senare från Svensktoppen alldeles nyss. Men nu får vi en poplista här.
Ja, då är det Tracks som gäller om det är 93 förmodar jag.
Stämmer, Tracks. Mm. Kai Kindvall vet du.
Ja, just det, det var grejer det.
Vilken människa.
Jo, men absolut, absolut.
Ja, men 1993 då, och då är man, då var jag 19.
Ja.
Du borde ha varit 19 också.
Då jajamän. Det,
en fruktansvärd tid för oss allihopa, antar jag. Jag tittar på listan här och jag mår lite illa.
Det var en tid som jag var väldigt musikintresserad, kan jag säga. Så det är högt och lågt för mig på den här.
Vi hugger direkt plats nummer ett. Bryan Adams med Please Forgive Me. Det här var ju en stor hit. Det var det ju faktiskt.
Det här är ju Wind of Change fast med Bryan Adams, skulle jag säga. Det är, och han, alltså Bryan Adams är ju en makalöst bra låtskrivare och sångare, men just när det gäller låtskrivandet så hade han ju sedan en tid börjat plana ut. Det här är inte ett albumspår, det här var bara en singel. Men alltså, jag menar, han har ju gjort ballader som är bättre. Han har gjort rocklåtar som är bättre. Han sjunger jättebra, men det här är ju hans Wind of Change. Jag tycker det här är fruktansvärt tintetsägande och det ger mig ingenting. Extra sorgligt eftersom jag gillar Bryan Adams i övrigt.
Den är gjord för att ligga på listorna. Den är gjord för att nu behöver jag göra en ballad.
Ja.
Och varsågod här, så nu kan tjejerna tycka att han är väldigt romantisk och sälja skivor och gå på hans konserter och sen så...
Ja. Ja. Och jag dömde den här All for Love, den här soundtrack-låten hon gjorde.
Ja.
Jag dömde ut den väldigt hårt när den var ny. Idag så har jag väl kanske börjat smälta lite grann med den här, med just den låten. Men Please Forgive Me, nej. Jag bara tycker sämre och sämre om den för varje år som går. Inte en klassiker.
Jag tycker, alltså jag säger tvärtom där, att jag gillar ju Please Forgive Me mer än All for Love.
Den nu är det mannen som försvarade Scorpions som pratar, alltså det är, nu lever du farligt här.
Men är det en klassiker, alltså bland Bryan Adams, det är ju en av Bryan Adams största singlar.
Är det verkligen det, alltså?
Ja, han har inte haft kanske så många, ja precis, han har inte haft så många singlar som man tror. Han har bara haft en väldigt lång karriär.
Heaven är ju en jättebra ballad av Bryan Adams.
Ja, det håller jag med om. Och den är bättre. Den ja, här.
Inte så lite bättre.
Alltså, hade det här varit inte en singel, vår andra podd, och vi hade lyssnat på albumet och den här låten hade kommit, då hade jag sagt, ja, det här är en singel.
Mm.
Det är för att, of course it is. Men jag hoppas att det inte är ett av de bästa spåren på det här albumet.
Det är ju inget album.
Nej, men du sa, det var ju inget album.
Nej,
just det. Ja, skitsamma. Men det, min poäng är, ja. Det är uppenbart en singel. Det är en bra låt och jag förstår att det blev en hit.
Mm.
Jag har svårt att sätta den som en klassiker.
Jag förstår också att det blev en hit, men absolut inte. Eftersom det måste ju vara något utifrån Bryan Adams övre segment om det ska vara något. Och dessutom så ska det vara en låt som har någon form av, alltså, värme i själen när den väl dyker upp på radio eller på klubb eller något sånt där. Nej, inte en klassiker.
Du säger nej, jag säger nej. Det är lite motvilligt på något sätt. Jag vet inte, men jag säger faktiskt nej. Och jag vet inte, folk kanske kommer att ge mig skit för den saken, men vi får ju se precis vad som händer när vi kommer till plats två. Det är lite fniss där från din sida. För här har vi nämligen Meatloaf med I Do Anything For Love But I Won't Do That. I would do anything for love but I won't do that.
MTV tjatar ju ut den här låten till förbannelse och den går fortfarande på radio ganska ofta.
Herregud, vad mycket den gick på MTV.
Och det är ju lite grann synd. Det är så jäkla bra. Alltså, det är så bra så man blir ju helt kränkt. Och även det här att han fortfarande har kvar lite grann utav det här progressiva han kunde ha ibland, lite tuffa intron, lite häftiga pianoriff, Jim Steinmans låtskrivande. Det här är bra.
Meatloaf är ju en sån där som att före det här,
ja,
Och före, innan han körde Dead Ringer for Love.
Ja.
Det var liksom aldrig hört karl förut. Aldrig hört talas om. Och liksom då, visste inget. Jag lyssnar ju inte på den här typen av musik. Så Meatloaf var ju någonting helt nytt för mig.
Och då är ju Battle to Hell, hans första soloskiva, en av världens mest sålda skivor. Alltså den är lika, den har sålt lika bra som Thriller och Dark Side.
Ja. Och sen är det ju sådär, jag är kluven till den här låten. Därför att dels så tycker jag den är för jävla lång.
Mm.
Den är så jävla överspelad. Men sen på flipsidan av det, så är bara, den är jävligt välgjord.
Mm.
Det är jävligt bra framfört. Och det var ju uppenbarligen en enorm hit.
Ja.
Som bara, den var oundviklig, den här låten.
Ja, för Meatloaf slog ju aldrig riktigt när, för de gick ju skilda vägar, Jim Steinman och Meatloaf, ganska snabbt efter hitten med Bastards of Hell. Mm. Och Meatloaf fick väl aldrig riktigt någon lika stor hit utan honom. Och sen så gjorde de en reunion och gjorde Bastards of Hell 2, som den här är då första singeln ifrån. Och ja, uppenbarligen de två funkar tillsammans, även om de har samarbetssvårigheter, så, eller hade, han är väl död nu, men så kunde de ju producera bra material när de samarbetade.
Mm. Jag ska säga på en gång att för mig personligen så känner jag ju inte så här, det här är inte för mig en klassiker, men jag kan ju inte neka den monsterhitten som det här är. Och därför så måste jag säga att ja, det är en klassiker.
Ja, och alltså, det, nu gör det lite svårt för mig, därför att jag skulle gärna vilja vänta med att kommentera tills vi har hört den tredje låten från samma lista.
Ja, du vill gärna sätta allting i relation till varandra.
Ja, jag måste bara,
jag vill ta
det.
Låtarna för sig så.
Mm. Ja.
Men då gör vi som så att vi hugger tredje platsen på listan direkt och jag river av plåstret på en gång. Det är Ace of Base med Design. Det här var väl tredje, fjärde gången de släppte samma singel igen, va?
Ja, och sången är dålig. Produktionen var säkert väldigt bra för sin tid, men det låter ju skit. Och låten är, alltså, jag tycker det här är så bedrövligt dåligt. Men här är ju någonting som jag tror kan få, ja, funka på en klubb. Jag tror det här är någonting som personer som var unga på den här tiden skiner upp när de får höra, speciellt om de inte är särskilt musikintresserade utan bara lät sig formas av vad som gick på radion och vad som var populärt just då. Anledningen till att jag blev mer imponerad av Meatloaf är ju för att de var bättre musiker, och jag själv var musiker på den tiden. Jag tyckte det var roligt att folk engagerade sig lite grann och spela, medan Ace of Base, de skulle bara göra klubbhittar. Men de gjorde ju det, de blev ju världsberömda för det här. Och då måste jag förhålla mig till, ska jag döma ut det bara för att det inte är min musiksmak?
Ja, men alltså, jag har aldrig varit Ace of Base-fan, och jag kan säga att vissa låtar är bättre än andra låtar som de har gjort, men Design är ju bara All That She Wants igen.
Ja.
Och det, förutom det, igen och igen, för de har gjort den här låten flera gånger. De har inte utvecklats ett steg från den låten till den här låten.
Modern Talking.
Modern Talking. Men, så hur stor den här låten än var, det här är inte deras klassiker.
Okej, okay. Men då är ju Modern Talking, även om de lät likadant hela tiden, så var de åtminstone ett bättre band. Men då gör vi så här. Då när vi har gått igenom Ace of Base Design, som var trea då på trackslistan 1993, och det var just specifikt 27 november, då säger jag Meatloaf. I do anything for love, but I won't do that.
Så det kommer vara din grej? Du kommer bara ge en klassikerstatus till varje lista.
Om det är två självklara på samma lista, fine. Men är det inte det, då får man kämpa lite grann.
Ja, men då är vi överens om den listan i alla fall. Jag säger också att Meatloaf är en klassiker. Med det undantaget att jag inte gillar den.
Men du gillar ju inte Meatloaf.
Nej, det gör jag inte. Då så, men då har ni som lyssnar på programmet lyckats överleva ytterligare ett avsnitt av Blev det en klassiker? Men oroa er inte. Vi är tillbaka igen med ett helt nytt avsnitt nästa vecka. Samma kanal, samma URL, samma allt. Ni får hemskt gärna kommentera som vanligt, och ni hittar ju oss lite här och där. Vi finns ute på webben.
Ja.
Ja, ni vet hur det fungerar. Men det var väl allt för idag då, antar jag.
Ja, stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Adjö.
Hej.